här sången som vi sjöng just, det minns jag när jag var nyfrälst. Och det sjöngs väldigt mycket på den tiden. Ja, uppståndelsedagen. En märklig dag, eller hur? Det var en vän som ringde till mig från Kroatien lite för tidigt. Och så sa han, sover du? Jag sa, nej, nu är jag uppstånden faktiskt. Så lite för tidigt var det för mindre, men så är det. Jag hade två märkliga telefonsamtal faktiskt i morse. Jag ska nämna den andra också. Som kom för mig som en bekräftelse på de här tankarna som jag kommer att dela med er här om. När jag läste de här texterna om korsfästes uppståndelse, så den här gången fastnade jag vid en liten enkel tanke i Markus evangeliet faktiskt. Jag ska läsa först den tanken och sen ska jag försöka att utveckla något här som jag hoppas har blivit till uppmuntran och uppbyggelse för oss. Markus evangeliet 15 och vers 42 och några verser vidare, och det är en tanke här som jag tänker stanna vid. Då det redan hade blivit kväll, det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten, kom Josef från Arimatia, en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Och jag läser faktiskt inte vidare, för det där sista tanken som jag skulle vilja dela lite tankar kring. Sen måste jag bara, innan jag går in på det, nämna där att det är intressant med de här människorna. Det är intressant dynamik kring det här händelse, korsfästelse och hela saken. Ni minns att Petrus, som var så säker på sin tro och så självsäker på att han kommer aldrig att förneka Herren och allt. Det var han som gjorde det. Och då när hela dramat utvecklas där i den där gården eller trädgården eller ja, vad det var nu. Så står det skrivet att Petrus följde på distansen. Och jag tänker också på Josef från Arimatea, och så tänker jag på Nikodemus. Det var tre personer som ville ha en sån där säker distans till det där med Jesus, vet ni. Det är intressant. Petrus, vi vet vad som hände med honom. Och sen de här två herrarna som också ändå tog mod till sig. Och kastar sig in i hela saken med som angick Jesus. Så jag ska bara nämna det. Det är kanske någon här idag som behöver fatta mod som Josef från Arimatea. Och säga, nu vill inte jag vara bara en lärjunge eller efterföljare på distans. Vi har så mycket distans idag. Kurs på distans och vänskap på distans på Facebooken och allt annat. Men Gud är fortfarande sån som vill se oss ansikte mot ansikte, eller hur? Och jag bara nämner det. Men den tanken som egentligen slog mig den här gången, det är det här. Att Pilatus blev förvånad över att Jesus skulle redan ha dött. Med andra ord så var det en ganska fort död Jesus dog. Vi tittar lite grann på Johannes evangeliet också, 19. Och bara ser lite mer vad som händer där runt omkring. Verserna 31-37 egentligen, Johannes 19, 31-37. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten, det var en stor sabbat, pascha, påsk, bad judarna Pilatus att de korsfästes benpipor skulle krossas så att kropparna ska tas bort då. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus, först på benen och sedan på den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död, krossade de inte hans ben. Nu hoppar jag över till vers 37, eller 36. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska brytas på honom. Jag är en sån där naiv typ när det gäller vissa saker, och jag tror att allt vad som hände kring det här händelsen var totalt kontrollerad av den allsmäktige Guden. Inte en detalj var utan att Gud hade kontroll över det. Jag hörde för inte så länge sedan en undervisning som fick mig att rysa när jag hörde. Jag ska ta bara en detalj i det. Hur allt var ledd av Gud. Att gamla testamentliga paska skulle uppfyllas i varenda detalj just den helgen, ingen annan helg. För att skrifterna skulle bevisa sig vara sanna. Det sägs så här att när ni vet att man slaktade massa lampor på paska i Jerusalem. Då kom alla till templet och skulle slakta. Massa lamp skulle slaktas. Det sägs i rabbiniska undervisningsböcker att när de här lammen kom på ena av Jerusalems portar in. Då skulle överste prästerna kontrollera att varje lamm var utan något fel. För att det skulle offras ett lamm som var fullkomlig rätt så att säga. Inget fel, ingen brist. Det sägs att samtidigt så dessa tusentals lamm fördes in i Jerusalem. Samtidigt utfrågade Pilatus Jesus. Och så sa han, jag finner inget fel på honom. Jag ryser när jag hör det här. För att å ena sidan så går dessa lam in. Och ett folk som borde veta, dessa ledare som borde veta vad som sker. De kontrollerar dessa lam. De har hört Johannes döparen ropa, se Guds lam som borttager världens synd. Bara på andra sidan av Jerusalem så står Jesus och Pilatus ropar ut, jag finner inget fel på honom. Varför dömer ni honom? Guds heliga, fläckfria, fullkomliga lam. Så att Gud var involverad i detaljer, det tvivlar jag inte en sekund på. Och då tänker jag på det här med uppståndelse. Om jag, nu går jag i lite djup filosofi här, okej? Okay? Nu ska ni höra och så ska jag utveckla lite grann det här. Om döden inte fanns så skulle uppståndelsen inte behövas, eller hur? Och nu vänder jag på kakan, eller uttalandet, och säger så här. För att uppståndelse ska ske så måste döden inträffa. Amen. Ja, får se om ni ser amen i fortsättningen. Kom ihåg vad jag sa. För att uppståndelse ska ske så måste döden inträffa. Om jag säger så här, döden och livet är inte en naturlig del av varandra. Folk som inte tror på Gud, de säger, ja men alla ska dö, döden är en naturlig del av livet. Döden är inte en naturlig del av livet. Döden är raka motsatsen till livet. Jag menar, vi har här det här är död. Titta på det. Och titta på honom som är levande här bredvid. Det är lite skillnad, eller hur? Så, enkelt exempel. Och i och med att döden finns så behövs uppståndelse. Och i och med att uppståndelsen behövs så behövs död för att vi ska kunna uppleva uppståndelse. Och nu ska jag utveckla det här. Kära Gud, Anders, är du med mig? Inte, där ser man. Känner ni, jag som ville, jag behövde sån uppmuntran och sen sågar han mig på en gång. Okej. Kolosserbrevet 3. Jag tänkte faktiskt, när du predikade förra söndag och sa det där, jag tyckte det var väldigt bra exempel, det där när du var i Wien och för att kunna komma rätt, jag är också lite orientationsförvirrad. När jag, ärligt sagt, när jag kör bilen, det här kan bli farligt, och kommer till en korsning och jag har svängt in i den korsningen, nu ska jag tillbaka. Om jag har känsla att jag ska åka till vänster, då åker jag till höger, då vet jag det är rätt. Hur det funkar nu. Okej. Okay. Kolosserbrevet, kapitel 3, vers 1. Om ni alltså har uppstått med Kristus, sträva då efter det som finns där uppe, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som finns där uppe, inte på det som finns på jorden. Ni har ju dött, och ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud. Men när Kristus träder fram, han som är ert liv, då ska ni också träda fram i härlighet tillsammans med honom. Och nu kommer en ganska ologisk fortsättning på texten. Först säger Paulus att ni har dött med Kristus och uppstått. Och nu säger han döda därför det jordiska hos er. Och så nämner han en massa både moraliska aspekter av människans liv och relationssaker som han nämner. Att de borde genom en död som är lik Kristi död dödas för att uppståndelselivet ska kunna vara en verklighet. Och då tänker jag så här. Uppståndelse behövs endast då när någonting har dött. Innan dess behövs inte uppståndelse. Låt mig få förlänga tanken och säga så här. Utan att vi dör till vissa saker så kan vi vara kristna men inte leva i den dimensionen som heter uppståndelselivet. I praktiken är vi alla uppståndna, men det finns en dimension i livet med Gud, med Jesus, som jag tror vi har inte ännu upplevt väldigt mycket av. Jag tror att lärjungarna i första församlingen upplevde det på ett väldigt starkt sätt. Det står skrivet att de vände världen upp och ner. Okej, och det här vill jag prata om. Relation mellan död och den här nya dimensionen i livet. För att ni ska inte nu tro att jag svävar här, så ska jag läsa Hebreerbrevet 6 och 5 först. Det står skrivet så här. Hebreerbrevet 6 och 5, så säger Paulus så här. Till människor som har fallit och så vidare, som har varit blivit upplysta och smakat, vers 4, den himmelska gåvan, få del av den heliga ande och smakat Guds goda ord och den kommande världens krafter. Så, frälsningen som vi har upplevt, uppståndelsen tillsammans med Jesus, har lett oss in i en ny dimension. I en dimension som bara den kommande världen har. Och vi tror på kommande värld, eller hur? Vi tror på världen efter döden, efter detta liv, eller hur? Men Paulus säger att genom uppståndelsen, genom att vi har blivit frälsta, så har vi smakat på krafterna i det uppståndelselivet och i det kommande världen. Men om vi har smakat på något, så är det uppenbart att vi kan få uppleva mer av det, eller hur? Då skulle jag vilja gå till Saltaren först, och nu pendlar jag lite, men jag hoppas att ni ser tråden snart här, om ni inte ser det ännu. Saltaren 92:15. Jag talar om av behovet av döden för att få uppleva uppståndelsekraft och liv i våra liv. Saltaren 92:15. Ännu när de blir gamla skjuter de skott. De frodas och grönskas. För att de ska förkunna att Herren är rättfärdig, min klippa, han i vilken orätt inte finns. Vi lever i en värld där ungdomarna är väldigt, väldigt populära, eftertraktade och så vidare och så vidare. Eller hur? Och allt man brukar säga i vår värld att framtiden hänger på ungdomar. Och jag tror att det är precis tvärtom. Framtidens hopp för mig hänger på er gråhåriga här, förutom Eva, hon är inte så gammal. Men annars vi andra som är så gamla, eller jag menar ni andra som är så gamla. Varför är det viktigt? Jo, därför att det är gamlas erfarenhet, livserfarenhet, deras tro och förtröstan på Gud, deras erfarenheter om att Gud är trofast, som ger oss andra hopp och tro på framtid, eller hur? Så tänkte judarna i alla fall. Sen kom grekerna och visade sina bodybuilding, liksom muskler och grejer, så bör man lita på den unga kroppen. Men här står det skrivet att de gamla ska frodas fortfarande, de ska bära frukt fortfarande. Och jag tycker, ärligt sagt, jag tycker att det som gläder mig det när jag ser Hillevi till exempel, är det okej, Dag, att jag nämner din fru, att Hillevi leder lovsång och hon är inte 17 år. Ni vet att hon Moses syster, hon var 80 när hon ledde lovsång, så det är härligt. Jag läser det här för att jag vill visa på. Medan man är gammal så kan man fortfarande frodas. Men när man dör kan man bära frukt. Nej, då måste man uppstå. Okej. Okay. Jobb 14. Jobb 14. Kapitel 14, verserna 7. Nu går vi till något ännu djupare, ett annat steg här. Jobb 14, vers 7 och till och med 9. För ett träd finns ju kvar något hopp. Huggs det en ned kan det åter skjuta skott. Och rotskott behöver ej fattas på det. Om en dess rot tynar bort till jorden och dess stubbe dör bort till mullen, så kan det grönska upp genom vattnets ångor och skjuta grenar likt en nyplanterat träd. Jag älskar den här texten, för att här ser jag ett träd som inte bara blivit avhuggen, utan den har dött, så att säga. Till och med rötterna har dött. Vad ska man göra för att det här trädet ska uppstå igen? Jo, det räcker inte att förnya det trädet lite, utan det måste ske en uppståndelse, eller hur? Trädet måste uppstå från det där ruttna som har ruttnat i mullen. Så när döden inträffar så måste uppståndelse ske. Jesaja 53, vers 2 och Jesaja 11 och 1. Titta nu på de här verserna, lyssna på de här verserna. 53 och 2. Han sköt upp som en ringa tällning inför honom som ett rotskott ur förtorkad jord. Han hade ingen gestalt eller fägring. När vi såg på honom kunde hans utseende ej behaga oss. Nu går vi till honom som är uppståndelse och livet. Han sköt ut ur vad? Ut ur hopplöshet. Ut ur ingenting. Ut ur döden. Ingen, absolut ingen räknade med honom. Och vet ni vad jag känner? Nu hoppas jag att jag är lite profetiskt och inte bara karismatiskt, upplåst och svävande. När vi hade bön här i torsdags, jag bara upplevde något, inte något starkt känslomässigt. Jag brukar bara se skymt av något. Och så, om jag fastnar vid det och fortsätter att tänka, så börjar Gud uppenbara lite mer och mer för mig. Jag tror att det inte är förgäves som världen föraktar och förkastar Jesus så totalt. Det ska gå så ner så det ser ut som att han behövs inte alls. Från detta ska han uppstå en gång till i denna värld, i framtiden. Och jag oroar mig inte, jag kommer senare i predikan. Jag oroar mig inte egentligen över dödsprocesserna i mitt eget liv, i andras liv, i församlingens liv, i Guds folks liv. Jag oroar mig inte där för det, därför att döden måste inträffa innan uppståndelselivet kommer. Och nu får vi se lite grann också hur det sker och vad det innebär. Jesaja 11, vers 1. Men ett skott ska skjuta upp ur Isais avhungna stam, och en tällning från dess rötter ska bära frukt. Nu, om ni läser i Jeremia 23 och 5, så står det skrivet faktiskt att det här som var dött, som ingenting var, som ingen räknade med, Jeremia 23 och 5, så står det skrivet om honom. Han ska regera som konung och ha framgång, och han ska skaffa rätt och rättfärdighet på jorden. Okej, okay. Jesus själv säger i Johannes 11 och 25 att om kornet inte faller i jorden och dör, och dör, så kan det inte bära frukt. Okej? Okay? Johannes 11, 25. Döden måste inträffa för att uppståndelse ska ske. Och det här är en dimension som vi kan uppleva redan här. Paulus säger så här i Filipperbrevet 1 och 21. För mig är Kristus livet och döden en vinning. Okej, vänner, nu går vi till det allvarliga. Pilatus var förvånad att Jesus dog så fort. Nu ska jag berätta, jag fick tillåtelse. En god väninna till mig ringde från Lidköping i morse. Och så sa jag glad påsk. Och så sa hon, ja, både glad och sorgset. Min älskade har gått hem till Herren. Tore Jaldenius, en underbar människa. Han var faktiskt ledare för Gideoniterna en gång i tiden. Varit sjuk i flera år. Och nu har han gått hem. Och då sa hon något som jag bara studsade till. Och jag frågade om tillåtelse att berätta där. Inga-Britt sa så här. Hon säger, jag har varit 12 nätter hos honom. Och han kämpade. Och han ville inte dö. Sen var det en sköterska där som sa till henne. Nämnde en pastors namn och sa, jag känner att Tore kommer inte att dö innan han kommer och ber för honom. Den där broder kom en dag. Och Tore har varit lite borta, kom ibland i kontakt med så. Och så ser där brodern, minns du mig och nämner namnet och så. Och då lyfter han huvudet och bockar nästan för honom, säger jag minns. Och så säger han, nu ska jag be för dig. Jag ska smörja dig med olja, korsets tecken på din panna. Han gjorde det. Tore lyfte huvudet, tackade, lade sig ner, suckade tre gånger och gick till himmelen. Men vet ni vad? Jag tilltalades av hennes kommentar. Han ville inte dö. Han kämpade. Nu går inte jag in på det. Ingen av oss vet vad som pågår i den stunden. Jag tror, jag är igen så naiv. Jag tror att det inte var bara hans någon längtan. Vad ska han leva? Han har legat ett och ett halvt år. Vad ska han leva för? Det är inte det. Jag tror att det är något annat. Jag vet inte vad, men jag tror att det är så. Men när Guds stund kom och när Tore fick vara med om något som bara Gud visste varför han behövde vara med om det. Så kom slutet. Och nu kommer jag till min poäng. Vänner, om vi vill uppleva mer av uppståndelselivet så måste vi vara villiga att dö. Trevligt budskap. Vad är det vi ska dö till då? Vi är döda med Kristus, ser vi. Ni vet, det var undervisning av det ena slaget och det andra. Jag minns en gång jag undervisade för många år sedan på en bibelskola om det här. Även att vi är döda i Kristus och korsfästa så är vi faktiskt ganska levande allihopa. Och en elev hade så problem med det därför att han sa, nej, vi är döda. Ja, jag ser hur död du är, sa jag. Kära Gud. Och då tänker jag på det här. Den som tror på uppståndelse, han kämpar inte emot att behålla det naturliga livet. I Markus 15 och 32 så utmanade religiösa ledaren Jesus att stiga ner från korset. Varför? Jo, medvetna eller omedvetna frestade de honom för att avbryta dödsprocessen. För att om de kunde avbryta så skulle uppståndelsen aldrig skett. Vi skulle fortfarande vara döda i våra synder allihopa här. Men Jesus visste. Han trodde på uppståndelse. Och i och med att han trodde på uppståndelse så kämpade han inte mot dödsstunden att komma till honom. Han dog fort. För han visste det var något annat som väntade efter det som var långt bättre. Okej, låt mig titta lite mer i det här och säga vad jag tror. Jesus säger så här. Var och en som vill följa mig, Lukas 9:23, han må ta sitt kors och följa mig. Och då tänker jag på det som Anders sa förra söndag. Där när han bodde i Wien och kunde inte orientera sig. Nu kommer jag avsluta aldrig tanken. Och det var en kyrka som hade korset på. Han sa, varje gång jag inte visste var jag var så tittade jag på korset. Och det är verkligen sant. Varje gång jag behöver, när jag är förvirrad i livet kanske, min vandring med Gud, så behöver jag komma tillbaka och ta blicken till korset tillbaka. Och då tänker jag också på det här att Jesus säger i Matteus 16 och 25, lyssna på mig noga, nu kommer vi vidare och vidare. Jesus säger så här, den som vill bevara sitt liv, han kommer att förlora livet. Men den som förlorar sitt liv, för min skull, han kommer att vinna livet. Okej, jag tror att ingen sitter här och tänker, här ska vi nu önska dö redan nu? Nej, det vet vi, det handlar inte om fysisk död, det handlar om en annan död. Vad betyder det att bevara sitt liv? Är det till varje pris bara att behålla det fysiska livet? Nej, jag tror inte det. Vad hände med två rövare på korset? Jesus dog först och han dog lättast därför att han var säker på uppståndelse. De här två andra hade ingen tro på uppståndelse och de kämpade för att liksom bevara sitt liv. Det ena, eller båda de, bara anklagade Jesus, skymfade honom, bespottade honom. Och de behöll sitt livsstil in i det sista. Sen plötsligt ser det ena någonting och han säger, nu dör jag till mitt liv. Jag dör till min, quote on quote, situationstänk. Jag dör till min rätt att anklaga honom. Jag dör till min rätt att förbanna här och allt. Jag dör till det. Och han vände sig till Jesus och sa, tänk på mig när du kommer i ditt rike. Jesus säger, nu är du uppstånden. Du dog till ditt eget liv. Du dog till din egen stil. Du dog till dina rättigheter. Trots att de hjälper ingenting. Och den stunden, när vi gör det för hans skull, så gör vi ett steg vidare i uppståndelselivet. Vi går vidare in i den kommande världen. När vi förlåter den som inte förtjänar förlåtelse, då har vi gjort steg in i den kommande världen. När vi välsignar de som förbannar oss, då har vi gjort steg in i uppståndelselivet. När vi ber för de som förföljer oss, så demonstrerar vi en annan värld. Tack för er uppståndelseentusiasm. Ska ta bort lite damm från halsen nu. Håkan Flank inte här, annars skulle han säga, stojan vi vet. Okej, okay. Okay, förstår ni mig? Då tänker jag så här, vänner. Låt oss titta bara rent i vår kyrkokrets, så att säga. Jag vet att jag kan trampa på lite fel nu, men jag tror att jag ändå rör vid något. Om man tittar på historien om ett samfund, en kyrka, en person, oberoende vad det är, till varje pris vill behålla sin stil. Vad händer med det? Dör så småningom. Livet är större än min stil. Livet är större än min uppfattning. Och jag måste låta något dö för att något nytt ska komma. Och då tänker jag på, nu går jag på det som jag tycker är spännande. En annan sak som står skrivet här. Kom ihåg det, när rövaren bestämde sig att välkomna döden till hans eget liv, då steg han in i ett annat liv, han steg in i uppståndelselivet. Det som står också skrivet att ingen ben krossades på Jesus. Och det här tycker jag är fantastiskt bra, därför att ibland hör man om kristendom, att kristendom är en sån där självutplånande religion, gode tid. Ni vet, benen i, nu sitter teologerna här så ni må rätta mig till om jag har fel. Benen i Bibeln egentligen är människans yttersta identitet. Josef sa i Egypten, när Herren tar er ut ur Egypten, ta mina ben med er. De fick inte krossa hans ben. Och låt mig nu säga till dig en sak. Evangeliet gör dig inte till en annan personlighet. Evangeliet dödar inte din identitet. Gud skulle vara tokig om han gjorde det. Evangeliet väcker din identitet till liv. Och evangeliet gör 6 och 10 och 100 miljarder originella personligheter i deras personlighet. Evangeliet gör aldrig efter en mall. Evangeliet gör inte religiösa typer där alla beter sig på samma sätt. Evangeliet krossar inte vår personlighet. Evangeliet befriar vår personlighet från det som binder den att vara den är. Efeserbrevet 4:8. Han tog vårt fångenskap till fånga. Och när han tog vårt fångenskap till fånga, då sände han gåvor till människor. Var och en av oss är gåvor när han tar vårt fångenskap till fånga. Det är uppståndelselivet. Okej, vi går lite vidare nu. För det här tycker jag är nu spännande. Det att när Jesus då, det fanns en dag här mellan död och liv i korsfästelse. Lyssna på vad som står skrivet i Markus 16:1. När sabbaten, Okej, Jesus blev korsfäst och så kom sabbaten. Och jag måste säga, nu kanske jag är lite ute och symboliserar för mycket, men jag tror ändå att jag rör vid något väldigt viktigt. Jag tror inte det här var heller någon accident. Tillfällighet. Ni vet, när vi börjar se att något håller på att dö, då får vi vanligtvis panik. Och vi vill skydda det, vi vill bevara livet. Kom ihåg nu, döden måste komma innan uppståndelse sker. Så Herren, tror jag, i sin visdom planerade så att det här ska ske precis på den helgen och sabbaten är däremellan. Döden kommer och inträffar och de är okapabla, de är förbjudna att göra något åt den döda kroppen. Nu drar jag en parallell med det här. Jag minns för 30 år sedan, det var många i detta land och lite överallt, som hade mod att uttala dödens besked över olika församlingar. Och sa, den där församlingen är död. Jag vet att inte många av er har hört den predikan. Jag vet inte ens var den finns. Som jag predikade kanske för 25 år sedan. Om andliga aborter och dödsprutor. Gamla församlingar, de försöker abortera nya församlingar. Och nya församlingar, de ger dödsprutor till gamla församlingar. Och djävulen jublar. Men nu ska jag inte in på det. Låt mig få säga så här. När dödsprocessen i våra liv börjar ta fart i vår församling, då blir vi lite panikslagna. Nu måste vi göra något, nu måste vi göra något. Men det finns en sabbat mellan död och liv. Och sabbaten för mig i den här situationen är hjärtats frid. Och inställning och förtröstan på att uppståndelsen kommer. Även att jag inte kan göra ett dugg när döden inträffar. Och hör nu vad dessa tokiga kvinnor gör. Maria från Magdala och Maria Jakobs mor och Salome. Och de gick och köpte välluktande kryddor för att smörja honom. Amen, kom igen nu. Vad ska ni smörja en död kropp? Jag vet inte vad som pågick i dem. Men jag tror att någonstans. Självklart var det att hedra honom. Men någonstans inom dem fanns ordet. Jag ska uppstå på den tredje dagen. Lyssna nu på vad jag vill säga. Den som tror på uppståndelse. Han gör aldrig narr. Av det som ser dött ut. Den som tror på uppståndelsen. Tycker att det är värt att köpa doftande kryddor. För att smörja det döde. Den som tror på uppståndelse. I en annan människans liv. Den använder kärlek. Den använder omsorg. Allt som doftar gott. Allt som tillhör det kommande världen. För att den personen tror att han kommer att uppstå en dag. Får jag ta bladet ur munnen utan minsta tanke. Gud är mitt vittne. Jag riktar det inte till någon. Jag riktar det till mig själv och till oss allihopa. Det här församlingen. Kan se väldigt dött ut ibland. Om jag tror på uppståndelse. Så kommer jag att köpa dyrbara kryddor. Och smörja mina syskon här som ser så döda ut. Jag kommer att köpa tålamod. Oberoende vad det kostar. Jag kommer att köpa kärleken. Jag kommer att spendera sista kraften. Att köpa uthålligheten. Jag kommer att köpa det som kostar mitt kött så mycket. Det som kostar mitt kött är en död. Jag kommer att köpa det
För att jag tror
att den kommer att uppstå en dag. Att den kommer att komma in i uppståndelselivet. Därför att vi har fått smaka på det, vänner. Vi har fått smaka på det. I torsdags då när bönen var här. Jag såg något. Jag såg det. Jag vill inte nu jämföra med Elias och Elisa. Men jag såg bara en sån där glimt av något. Jag såg en församling. Jag såg ett folk. Vems själ är renad. Jag såg mig själv så renad. Så när jag öppnar min mun. Så är det bara Gud i mina ord och inget annat. Ingen tävling, ingen besvikelse, ingen bitterhet. Det är bara Guds ande i de orden som uttalas. Kan ni förstå vilket folk kommer att resa sig på denna jord? När vi köper dyrbara kryddor. Och vi är måna om varandra när vi ser döda ut. De gjorde det. De gjorde det. Och de fick komma in. I uppståndelselivet. Kolosserbrevet 3 igen. Om ni har uppstått med Jesus. Så tänk på det som är det där ovan. Finns det någon kiv i himmelen? Nej. Jesus herre förlåt nu. Jag bara säger så här. Om någon inte är beredd. Att köpa kryddorna av försoning, av kärlek, av välsignelse, av hjälpsamhet, av uthållighet, av fördragsamhet. Och börja sprida dessa kryddor här. Så kommer han eller hon, jag eller du, aldrig att komma in i uppståndelselivet. Vi kan bli kristna. Kommer troligtvis till himmelen med näsan precis över sträcket. Men inte mycket mer än det. Okej, låt mig få gå vidare mot slutet. Mot slutet. Och det är Galaterbrevet 5, 22-23 också dessa kryddor. Andens frukt. Och så tänker jag så här. Den som inte är beredd att försonas helt och hållet i en situation där man tycker, ja, men vad spelar det för roll? Det går ändå så dåligt för oss i där gemenskapen. Jag tror inte den personen kan komma väldigt långt. Om det är jag eller du eller någon annan spelar ingen roll. Vi måste dö till egen livsstil för att kunna gå in i uppståndelse. Jag går vidare nu. Livet så, sabbaten var emellan för att allt mänskligt hopp om att den där döda kroppen kan tas om på ett sätt så att den kommer tillbaka till livet ska dö. Men uppståndelsen var nästa dag. Och ni vet, låt mig få säga det här vänner. Vi fick ett profetiskt ord för 4-5 år sedan här. Jag kommer aldrig glömma det ordet. Den som jobbade på sabbaten i gamla testamentet, den personen dödades. Och låt mig få säga det. Det är min lärdom, åtminstone för mig. Om jag börjar jobba på sabbaten när något behöver dö ut, så kommer det att sprida döden och jag kommer själv att dö. Jag kommer in i kiv, jag kommer in i saker som kommer bara döda mitt eget liv. Men om jag vilar i sabbaten mellan döden och uppståndelse så kommer jag att se uppståndelse. För att jag tror på den. Halleluja. Vers 2 i Markus evangeliet, nu är jag mot slutet. För tredje gången. På morgonen efter sabbaten kom de till graven när solen gick upp. Tror vi att... Att skrifterna är inspirerade av den heliga ande. Och att varje ord är inspirerad, eller? Jag tycker att det är inte förgäves att det står skrivet att solen gick upp. Ni vet, när dödsprocessen pågår och jag vilar med sabbatsvila i tro på uppståndelse, då börjar solen gå upp för mig också. Min sista dagbok heter, ja inte sista hoppas jag, den som jag skriver just nu. Den heter Dimman lyfter. Och jag måste säga att jag tror att det är det som pågår. Jag upplever att dimman lyfter i mitt liv. Jag ser saker klarare och klarare. Och det är inte bara roligt när man ser klarare och klarare. Okej, okay? Så solen gick upp och nu kommer vi till det som jag ska avsluta med. Och de sa till varandra på vägen dit, solen gick upp, hoppet kom i det naturliga lite grann. Och de sa till varandra, vem ska rulla undan stenen från graven åt oss? Det fanns ett problem kvar. Det fanns ett problem kvar. Det fanns en sten som var på graven och den behövde rullas på för att de skulle se om han är kvar i graven eller om han är uppstånden. Och de kunde inte rulla bort den. Får jag fråga dig? Finns det någon stor sten just nu i ditt liv? Även när du tycker att solen börjar gå upp med den stenen står här. Och du tänker, jag kommer aldrig vidare i livet. Därför att jag kan inte rulla bort den. Jag har den. Jag har den. Sen står det skrivet att när de kom dit med hjälplöshet. Plötsligt såg de att stenen var borta. Vem rullade stenen bort? Det var livet. Det var livet som rullade stenen bort. Låt mig få säga nu. Vänner. Jesaja 35. Ser att det finns en helig väg. Och på den vägen ska stenarna rensas bort. Någon kan se denna stojan. Han kan inte predika utan han bölar. Kär Gud, ibland kan jag inte det. Det där heliga vägen som Guds folk ska vandra på. Idag finns det så mycket stenar på den. Ibland tänker jag, vem ska rulla bort allt detta? Men vet ni vad som rullar bort stenarna? Stenarna rullas bort av dem som köper dyrbara kryddor och ger sig på det. Ni vet, det var en gång en amerikan som kom till Småland och såg de där, vad heter de där väggarna av stenar? Eller murar? Ja, ni vet. Och amerikanare sa till smålänningen, titta vilken fantastisk natur Gud gav er, han tittade på den muren. Och smålänningen sa, ja, du skulle sett hur det såg ut innan vi fixade det. Är det inte så med vår heliga väg? Gud har gett oss en helig väg. Men det finns stenar på den. De stenar rullas bort av människor. Som köper dyrbara kryddor. Och som med sina attityder. Kärleksfulla, tjänande attityder. Rullar bort stenar. Och gör vägen klar, ren. För att kunna gå på den. Markus 16. Och jag slutar med. Den och en vers till. 9-14. När Jesus har uppstått på morgonen efter sabbaten visade han sig först för Maria från Magdala, från vilken han hade drivit ut 7 demoner. Det här är en av de största stenar som behöver rullas bort idag för att uppståndelselivet ska komma till Kristi kropp. Nu vågar jag profetera här. Och lyssna nu på vad det är. Hon gav sig iväg och berättade för dem som varit tillsammans med honom och som nu sörjde och grät. När de fick höra att han levde och att hon hade sett honom trodde de inte på det. Därefter visade han sig i en annan skepnad för 2 av dem medan de var på väg ut på landet. Också de gick bort och berättade för de andra men de inte blev heller trodda. De här 2 var inte en av de 11, uppenbarligen. Sedan visade han sig också för de 11. Medan de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och halsstarrighet. Då de inte hade trott på dem som sett honom uppstånden. Han förebrådde dem för de inte trodde på dem. Som kommer goda nyheter. Får jag säga. Även att kanske någon tycker. Nu har du tagit i. Men det spelar ingen roll. En av största stenar. som hindrar Jesu uppståndelseliv i Kristi kropp idag är denna ledarskapshierarki som vi har skapat. Ingen av de 11 gick Herren till att säga, jag är uppstånden. Han gick till en hora som var demoniserad, som blev befriad. Och de trodde inte på det, därför det var inte Petrus eller någon annan. Sen gick han till 2 andra som inte var del av eliten. När de kom och sa, Herren är uppstånden, så trodde de inte på dem heller. Låt mig få säga nu. Det är en tid vi lever i då Gud kommer att slå sönder pyramiden. Gud kommer att resa upp gräsrötterna, så att säga. Gräsrötternas folk bland sitt folk. Gud kommer att resa sådana som till lite utseende inte är värda förtroende deras som budskap. Och ve oss om vi inte tror dem. Det är en stor sten idag. Och när den stenen rullas bort. Jag ser inte den enda stenen. Men det är en stor sten. Och den kommer att rullas bort. Den kommer att rullas bort. Därför att han som dog på korset och uppstod. Han säger i Uppenbarelseboken 1:5. Att han genom sitt blod har gjort oss alla till konungar och präster. Nu skulle jag vilja avsluta så här. Jag vet att det hjälper inte mycket att säga, kom fram så ber vi för dig, jag vet inte vad. Men det hjälper en sak. Om du är i våra hjärtan med den heliga andens hjälp, fattar ett beslut, så skulle jag vilja be dig, eller bara uppmuntra dig. Fatta nu ett beslut här i ditt hjärta. Att du tror på uppståndelselivet. Att du tror på en större dimension av den kommande världen redan här i detta liv. Fatta ett beslut att tro oberoende vem som kommer till dig och förmedlar dig detta. Och fatta ett beslut att den där stenen på graven ska rullas bort. Även om du inte kan se på vilket sätt idag. Jag ska säga till er ärligt och uppriktigt. När jag tänker på mig själv och vissa aspekter av min personlighet och mitt liv. Så vet inte jag hur jag ska uppstå till det nästa uppståndelselivets steg. Det enda är att jag tror ändå att han ska göra det. Låt Guds ande rulla bort den stenen som hindrar dig att se att du är en präst åt Herren. Och att dina gåvor är lika viktiga som någon annans. Och må Herren hjälpa oss här. Att för alltid gå på den vägen som vi har börjat. Ingen pyramid må byggas här. Må vi vara tjänare till den högste och till varandra och till folk som kommer hit. Må vi på det viset gå ett steg vidare i det uppståndelselivet som han har erbjudit oss genom sin uppståndelse. Amen.